Så då hälsar vi välkomna till LT-sportens podcast avsnitt 127 med mig, Lars-Åke Englund och Johan Plogin Jönsson, tänker ni. Men nej, inte Johan Plogin Jönsson denna veckan. Han sitter fast på en flygplats i Frankfurt. Inte när ni lyssnar på detta, men åtminstone när jag spelar in det. Den gode plogen har varit i Manchester och sett fotboll nämligen. Och ja, diverse flygförseningar och sådant gjorde att han fick spendera 4 timmar extra på Frankfurts flygplats. Han skulle inte jobba idag i alla fall. Det skulle bara vara jag ändå, så ett tag var jag faktiskt sugen på att ställa in veckans avsnitt. Men så kan man ju inte göra. Ska vi komma ut en gång i veckan så får vi göra det. Jag tänkte därför att det blir en liten kortare podd, givetvis. Det kommer vara en ganska så regnfokuserad podd. Jag har funderat lite på vad vi ska prata om, och eller vad vi ska prata om. Det är ju bara jag som sitter här, men alla sakerna kommer att ha regn med sig i, vad säger man? Regn är en faktor i alla dessa saker. Vi pratade ju Davis Cup förra veckan. Jag tänkte vi skulle börja med att prata det denna veckan också. Sverige, som ni säkert har hört, tog en klar 5-0-seger hemma mot Litauen i Båstad. Det är därmed klart för spel i division 1, det vill säga andra divisionen i tennisen. Det var ju så att man åkte ur den divisionen förra året efter att ha förlorat mot Nederländerna i Båstad. Men nu är man tillbaka igen. Det blev en ettårig sejour i den här ganska dåliga serien, får man väl säga, i alla fall sett historiskt till hur bra Sverige har varit i tennis. Det är ju ofta det perspektivet man får ha när det kommer till svensk tennis. Sverige slog ju Tunisien och Turkiet på väg fram till den här gruppfinalen. En av två gruppfinaler, då var det två stycken som skulle gå upp. Sverige mot Litauen, vi hade en överkörning. Elias Ymer spelar kanske inte sin bästa tennis, men slog ändå Julius Tverijonas med 3-0 i set. Ganska komfortabelt. Då hade matchen fått skjutas upp i en dryg timme eftersom det var skifall i Båstad under fredag förmiddagen. Men det gick över, det blev bättre. Sen blev det riktigt soligt väder och Mikael Ymer gick ut mot Grigelis. Ja, jag ska inte ens ge mig på hans förnamn, tror jag, för det jag försökte igenom det, sätter sig inte och det blev inte bra. Men Grigelis heter han i efternamn i alla fall. En svängig match. Först hade Litauen, den högre rankade, i sällskapet, eller i duon. Det var ju så att Grigelis var den enda som i motståndarlaget som hade en ranking på topp 1500. Han rankade någonting runt 240. Mikael Ymer runt 100 placering efter på rankingen. Grigelis tog första set med 6-2. Sen så turades spelarna om att bryta varandras serv i andra set. Fram till 4-4 var det väl rätt jämnt. Där stod och vägde. Ymer servade. Förlorade 3 raka bollar och hade breakbollar emot sig. Det var så stor risk att det skulle bli bruten serv, att Grigelis skulle serva hem sitt gem och sättet ha 2-0 i matchen. Och därmed en ganska tung uppförsbacke för Mikael Ymer. Men ynglingen, han är väl 18 fortfarande. Jag tror han fyller 19 år, men jag ska inte svära på det. Han tog sig tillbaka, räddade 3 breakbollar. Sen hade han gembollar och Grigelis hade breakbollar innan Ymer lyckades stänga gamet. Vinna med 5-4, eller vinna, gå upp till 5-4. Och sen även bryta Litauens serve. Och då kvitterade till 1-1 i set istället. Han sa efter att på presskonferensen, den var inte så välbesökt, det var jag som var där. Och Johan Ingonsson från Tennisförbundet. Han sa att när man hämtar upp en sån här 0-40, ett sånt 0-40 underläge, då är det som att man får en andra chans, man får en boost. Och bara farten så fick han ordning på grejerna. Han vann inte bara de två avslutande gamen då i andra setet, utan vann 6 raka game i tredje setet. Alltså blankt 6-0, gick han upp till 2-1-ledning. Då hade Grigelis dessutom tagit en vad heter han? Skadepaus, fått behandling vid 3-0 till Ymer. Och efter setet så lämnade han banan en stund och kom tillbaka igen. Och då så såg det väl ut som att det var en ganska så slagen motståndare. Kändes som att det här kan gå rätt så kvickt, och sen så har Mikael Ymer vunnit matchen. Men istället så vände det, och det var Grigelis som vann fjärde set med 6-0. Ymer började få lite krampkänning i slutet av setet. Han sa det att en femsetare kan bli lång och jobbig. Så då när det stod 4-0 till motståndaren så sökte han korta ner bollarna lite. Inte, citat, springa som en gris på allting, slutcitat. För att spara lite kraft och spela efter sina resurser. Och i sista setet så svängde det tillbaka igen. Ymer gick upp till 4-0. Grigelis behövde behandling för kramp, tror jag. Ville få det, men det får bara ha ett gamebyte, ett sidbyte, menar jag. Och därför så gick han med på att släppa ifrån sig ett game till, upp till 5-0, för att få behandling. Men sedan ångrade han sig, men då var det för sent. Räddade dock ett game innan Mikael Ymer kunde stänga matchen, vinna femte set med 6-1. Och därmed ger Sverige en 2-0-ledning. Gav ju ganska så bra förutsättningar inför helgen, i och med att då skulle vara tre chanser att stänga matchen. Först skulle Johan Brunström och Marcus Eriksson ha en chans i dubbeln, och den tog de också, vann 3-0 i dubbelmatchen, och därmed så var det avgjort. Sverige skulle gå upp i division 1 igen. Under söndagen sen, då spelar man förkortade matcher. Man spelar inte femsetare när det är avgjort i Davis Cup, utan då blir det tre set. Mikael Ymer vann mot Tverionas och Elias Ymer vann mot Grigelis, fast matcherna spelades i omvänd ordning. Mikael spelade sist. Han sa det efter sin match också, att även om 2-0 var en skön ledning, så hoppas han att dubbelkillarna skulle ta hem sin match och stänga det, för att det är inte roligt att ha haft 2-0-ledning och sen behöva gå ut och spela en femte avgörande match. Regnet, som sagt, en faktor där. Det regnade hela veckan fram till och med fredag förmiddag. Även om det sen då blev fint tennisväder, om än lite blåsigt. Regnigt var det också på höstdressyrhäst är det ju i och för sig, på Ekbanksgården i Arla. Man skulle ha två banor utomhus och en bana inomhus, och så framridning bredvid respektive bana. Men under torsdagskvällen, när det regnat, försökte Jeanette och Roger Eriksson gräva lite rännilar på utebanan för att kunna få vattnet att rinna av. Men det fortsatte bara att regna, så att de fick ge upp. Det var inte lönt. På fredagen sen så hörde man av sig till Ridsportsförbundet och frågade om det var okej att flytta in tävlingarna. Ha två stycken banor inomhus och så ha framridningen utomhus. Fick klartecken för det, och så fick man då pussla om. Trycka ihop klasserna lite så att man skulle få in det på två banor. Det blev lite längre dagar istället. Sen var man tvungen att ta hänsyn till sådana saker som att de som var domare i vissa klasser skulle tävla i andra klasser. Då kunde man ju inte lägga det så att det krockade. Men det blev bra. Man var lite rädda för att det skulle vara dåligt väder på lördag, i och med att framridningen skulle vara utomhus, att man då skulle få många strykningar. Men det kom lite regn på lördagen, inte så farligt mycket. På söndag sen var det strålande fint väder, och då torkade det upp bra utomhus, så att då dammade det nästan om hovarna istället för att klaffsa. Framförallt var det Björbäck som presterade bra av de lokala tre klubbarna här. Två stycken klasssegrar och ytterligare 4-5 placeringar. Slutligen ska vi prata lite fotboll också. Vi kan väl göra det med utgångspunkt från LT-tipset, så kan vi även då ta lite matcher utanför tipskupongen. Det här regnet som vi återkommer till har ju präglat även helgens fotboll. I Halmstad så stängdes samtliga naturgräsplaner. I Laholms kommun så var det en del som var tvungna att stänga sina planer. Vallevi är ju ett... Jag är ju välkänt för att ha problem när det regnar mycket. Matchen som Valdia skulle spela mot Örningen flyttades därifrån. Placerades istället på Glenninge Park nu på onsdag klockan 8 spelas den matchen. Flera matcher som fick flyttas var både herrarna och damerna när det gäller Laholms FK. De har inte så långt att flytta dock. Man tog sitt pick och pack och flyttade från A-planen till konstgräsplanen intill. Det skulle bli seger för båda lagen, men det återkommer vi till. Derbyt i femman, Kontejshult mot Genoa Vinge, skulle spelats i Hisult. Men den planen har varit vattensjuk hela hösten. Och inte blev det bättre av det myckna regnande som kom under förra veckan. Så då var först tanken att flytta det till Kornhults IPs B-plan. Men under fredagen så kollade man om Markaryds konstgräs, Sparbanksparken heter den, om det var ledigt. Och det var det, så då bokade de in sig där istället. Vilket gynnade genom att Vinge och missgynnade Kornhult. Lång och bred plan, den har maxmått på båda hållen och väldigt mycket ytor för redan nedflyttningsklara Kornhult att försöka täcka. Genoa Vinge vann med 5-1 och befäster sin serieledning. I och med att Norvalla då dessutom kryssar mot Träslövs läge så är det nu 5 poäng ner till tvåan Norvalla. Det skulle spelas en match under söndagen mellan Derome och Kloster och Bya. Den skulle först spelas på Deromes hemmaplan. Men det var vattensjukt så man flyttade den då till Åsklosters hemmaplan, Klostervallen. Men den blev också vattensjuk, vilket gjorde att man fick flytta den till Veddige konstgräs istället. Där fanns det dock inga tider under söndagen och den matchen är inte fastställd när den ska spelas. Men någon gång i veckan. Man får ju inte flytta matcher till helgerna nu under de sista omgångarna. Utan då är det bara veckodagar som gäller. Om den matchen mellan Derome, Åskloster och Bya slutar oavgjort, då är faktiskt Genoa Vinge klara för division 4. Fast det återstår två omgångar att spela. Då kan nämligen inget av dessa lag nå i kapp GIF-VIF. Om det är så att vi får en segare där så ser det ändå väldigt bra ut. För då är det 5 poäng ner från GIF-IF till detta laget. Och GIF-IF ska faktiskt möta först Deromos Kloster helgen som kommer och Bya helgen efter det. Så man har ju verkligen allting i egna händer även om då är två stycken tuffa matcher. Vi hade fler matcher som flyttades ur lokal... Med lokalt intresse så hade vi Halmstad Inter mot Våxtorp som skulle spelas på söndagen som flyttades till senare i veckan. Jag vet inte riktigt om den var fastställd när. Vi hade också Vapnö mot Veryd och Rojava mot Knäred, båda de på tipskupongen faktiskt. Vapnö Veryd kommer spelas på tisdagen istället och Rojava Knäred är inte fastställt när den ska spelas. Det är bara sagt senare i veckan. Om vi då går över till tipskupongen som jag sa att vi skulle börja med men som jag sen inte alls började med. Så har vi förlängt veckans omgång. Vi brukar ju ha fredag till söndag. Nu har det varit match på lördag och söndag. Men i och med de här matchflyttningarna på grund av regnet. Så har vi sagt att om matchen hinner spelas under måndagen eller tisdagen så räknar vi med dem också i kupongen. Sen rättas nämligen kupongen onsdag eftermiddag så att om matchen spelas onsdag kväll hinner vi inte få med det. Det ska ju ändå presenteras i tidningen, i torsdagstidningen, hur det har gått. Vi vill ju ändå att så många matcher som möjligt ska finnas med på kupongen så att vi har ett avgörande efter hur det har gått i matcherna. Inte hur vidare man har kunnat flytta sina matcher till en plan som att spelbar. Det är ju faktiskt så att det är ganska många matcher som ska spelas och antalet konstgrästider är ju begränsade, inte minst i Laholms kommun, men även i Halmstad och intilliggande kommuner här. Hur som helst, eltipset omgång 19. Vi började med match 1, givetvis. LFKs herrar mot Snöstorp Nyhem. Slutade 1-0 efter mål på frispark. 86 minuten av Rasmus Lidman. Stod länge 0-0 således. Frispark utifrån till höger. Lidman hade tänkt slå ett inlägg in i gröten av spelare. Men hörde sedan Hannes Persson, gamle LFK-anfallaren, ropa: Lidman, han står dåligt i målet. Först tyckte jag att han ropade: Lidman, han är dålig i målet. Men jag vill tro att Hannes skrek: han står dåligt i målet i alla fall. Rasmus tittade upp och såg att målvakten stod långt åt sitt höger. Vilket gjorde att Lidman bestämde sig för att gå på skott. Och målvakten var på bollen men stötte den bara i stolpen och in i mål. Och således 1-0 och segermål för Laholm. Snöstorp hade ett offside-mål. Dömdes bort. Assisterande vinkade direkt som returen från Rasmus Lundgren studsade ut till Snöstorp-spelaren. Men i övrigt så hade man i stort sett ingenting. Halmstadlaget kanade ner under nedflyttningsstrecket nu i och med den här förlusten. Man har en tuff avslutning om man ska lyckas hålla sig kvar i serien. Man möter Västra Frölunda i kommande omgång och de ligger på kvalplats. Så den matchen är ju i stort sett avgörande för om man ska ha en vettig chans att hänga kvar utan kval eller inte. I Laholm så syntes det tydligt att man saknade skyttekungen Jonathan Eriksson. Fick ju en kraftig hjärnskakning i matchen mot Frölunda. Han och Felix Albrektsson skallade ihop. Och Jonte missade Snöstorp-matchen. Han kommer missa åtminstone matchen med Lerkil också till helgen. Så får man se om han kan vara tillbaka till serieavslutningen hemma mot Stafsinge. Det vore ju faktiskt märkligt om han inte saknades. Han har gjort 22 mål och 8 assist under säsongen. Så han har ju varit inblandad i mer än hälften av Laholms mål i Division 3 denna säsong. Match 2, då hade vi LFK Dam mot Västra Karup. Match som LFK inte spelade sin bästa fotboll i, men som man med kämpaglöd och fysik och inställning lyckas vinna med 3-1 i alla fall. Match 3, då hade vi derby, vi hade publik, match, familjedag på Munkavallen. Ysby tog mot Skogaby, man siktade på publikrekord i vanlig ordning i division 7 för detta året. Det var väl på 350 personer eller något sånt som rekordet var. Det blev dock inte slaget rekord, men 250 åskådare är ju givetvis bra siffra här i södra Halland i en division 7-match, en mycket bra siffra. Matchen som sådan så var väl Skogaby mest nöjda med resultatet. Det slutade 3-3, delad pott således, ett kryss i den matchen. Match 4, Rojava Knäred, framskjuten, osäkert om den kommer med i kupongen. Match 5, Vapen med Vedvery, flyttad till tisdag, alltså spelad när detta kommer ut. Den kommer med i rättningen i kupongen. Sjätte matchen, KS Dam mot Himledalen. Konstig tillställning. Himledalen ligger tredje sist och KS ligger väl femma. Anna-Lena Larsson sa att hon hade väl lite för optimistisk uppställning till matchen, lite optimistisk elva. Det blev inte alls bra. Man visade ingen vilja, ingen kämpaglöd. Och Himledalen kunde springa upp till 3-0-ledning. Visserligen så hade man från KS sida ett bra läge. Felisa Eriksson sköt utanför bortre stolpen i underläge 0-1. Kvitterat där och vi hade haft en annan matchbild. Men nu kunde istället gästerna göra både 0-2 och 0-3. Hemmalaget fick lite bättre ordning på spelet under sista kvarten av första halvlek. Och sen i andra halvlek så tog man över och dominerade totalt. Moa Lindeberg gjorde 1-3. Sen passade hon fram till Michaela Sandberg som satte 2-3. Och sen så gjorde hon 3-3 efter att Målvakten var ett långt ute och brutit en boll som Eva Hultberg jagade. Men brytningen den gick bara fram till Moa Lindeberg som från långt håll kunde lyfta in 3-3 i den tomma buren. Sen hade faktiskt Moa Lindeberg i den 88 eller 89 minuten ett friläge där hon kunde ha fullbordat vändningen till 4-3 men sköt ett skott som målvakten räddade. Sen hade Himledalen i sin tur ett bra läge i 92 minuten men utan att få bollen in i målet. Och sen vände det en gång till och i 93 minuten så hade Eva Hultberg ett nytt friläge för KS Dam. Men målvakten kom långt ut och hårt trängd så rullade Ebba bollen strax utanför stolpen. Och sen var det slut. Men en poäng efter den här upphämtningen i andra halvlek, det betecknade Anna-Lena Larsson i alla fall som en halv seger för KS. Sjunde matchen på kupongen, Ullared mot VGLT, en etta, slutade 3-0 till Ullared som tog ledningen tidigt matchen, redan i 6:e minuten. En jämn match, VGLT hade sina chanser att göra mål, men man har inte flytit på sin sida, man har inte marginalen med sig, man får inte in bollen. Istället så kunde Ullared göra 2-0 med kvarten kvar och 3-0 i 90:e minuten och jag tror att detta var 6:e raka matchen som VGLT förlorar. Nu har man tappat häng här på KS Dam. Jag tror att det blev 4 eller 5 poäng upp till dem nu. För att bli näst bästa Laholmslag i den här serien. Vi har ju också Pasco som ligger 3:a i serien. Det ger en kupong där vi har etta kryss. Frågetecken, kryss, etta. Jag kollade igenom kupongerna som har lämnats in och av de 5 matcher som spelats så är maxantalet rätt just nu 3. Vilket gör att vi kommer ha 4 eller 5 som toppresultat när kupongen är färdigspelad och färdigrättad. Jag ska ta och klicka fram den nya kupongen också här på datorn framför mig. Den heter 20 och det är den näst sista kupongen. Det fanns faktiskt väldigt många intressanta matcher att välja. Jag hade ett par, tre till heta matcher som kunde fått plats på kupongen. Jag hade nästan kunnat göra en kupong med 13 matcher. Och, ja, men det ska vi inte göra. Nu håller vi oss till det här konceptet med 7 matcher varje kupong. Och då är det den 23 och 24 september, lördag söndag, som gäller. Match 1, Spänningsholm mot Laholms FK Akademi, seriefinal i Division 7 Södra. Vinner Spänningsholm den så vinner man serien. Vinner Laholm den så vinner Laholm serien. Så enkelt är det. Om man kryssar så har Laholm knära det sista matchen där man då kan vinna och ta seriesegern ändå. Spänningsholm står över sista omgången. Man har bara Laholm kvar att spela. Match 2, Galtabäck mot Konetisult. Det är 2 stycken lag som ligger under nedflyttningsstrecket i 5:an. Galtabäck ligger väl 3:e sist fortfarande och Konetisult näst sist. Konult förlorar visserligen med 1-5 nu mot Gimnad Veinge i senaste omgången. Men samtidigt spelar man då 5-5 i träslöpsläge veckan innan och hämtar upp 1-5 underläge. Så Konetisult har inte slutat spela bara för att man har åkt ur. Match 3, Hasslöv mot Trönninge. Hasslöv har väl mer eller mindre säkrat fortsatt spel i Division 6 Södra. Det kan väl bero lite på hur många lag som åker ur trean om man kan bli indraget i någonting neråt. Trönninge är där, indragen i någonting neråt. Man är det enda laget som Renneslöv skulle kunna passera och därmed stanna kvar i Södra 6:an. Även om det inte är troligt, Renneslöv har ju Lidhult och Alet kvar, 3:an och 1:an i tabellen. Medan Trönninge då har Hasslöv och Jumbon Vapnö. Trönninge måste i princip förlora båda matcherna och Renneslöv måste vinna båda. Nu räcker kanske inte det ändå om det är flera lag som trillar ur 3:an än som går upp i 3:an från Halland. Fjärde matchen. Derby, Skogaby mot Valdia. två stycken lag på nedre halvan, nedre mitten av södra sjuan. Och match 5, Skottorp mot Ysby, två lag på övre halvan, Skottorp 3, Ysby 4. Tror jag, nej, skuggan kan ha passerat Ysby nu i och med att man slog Skottorp i senaste omgången. Ysby spelade ju bara 3-3 mot Skuggaby. Skottorp har fortfarande en teoretisk chans att gå upp i, eller ta en av de två översta platserna i Södersjön och gå upp, men den är nog i princip bara teoretisk. Det ska väl vara så att Spänningsholm ska börja med att slå Älvsjö Akademi och sen så ska Knäred slå Älvsjö Akademi samtidigt som Skottorp slår Ysby och slår Valdia. Då kan Skottorp ta en plats topp 2, då blir man 2. Men annars så kommer man inte göra det. Spänningsholm ligger 6 poäng före men också drygt 40 mål före. Så det är bara Älvsjö Akademi man har en rimlig chans att passera. Och den chansen är inte rimlig om man ska se krasst på det. Förlorade borta mot Skuggan med 4-5 i senaste omgången. Och ja, det var tåget som gick för 99-åriga Skottorp som då får 400 år. Med en säsong till i Södersjön. Med största sannolikhet lägger vi in som en liten reservation. Sjätte matchen. Det är genom att vi är mot Derome och Kloster. Då kan det alltså vara avgjort väl, om Giffiv redan är klart för fyran nästa år. Det beror på om Derome och Kloster börjar spelas nu under veckan. Eller om den skjuts upp till nästa vecka. Men senare så får den inte spelas alla omgångar. Man måste vara spelade innan. Sista omgången som då spelas nästa helg. Deromos Kloster ligger ja, mellan andra och fjärde plats beroende på hur det gått eller hur det går då i veckans match. Men 5-8 poäng bakom Genoa Vänge. Och Giffiv vet ju då att det räcker kanske med ett kryss om det inte redan är avgjort för att säkra en plats topp 2. Om man vinner mot Irmans Kloster så har man säkrat seriesegern dessutom och det är väl en morot så god som någon. Sista matchen, Våxtorp Pasco mot Ullared. Då pratar vi 3:an och 4:an i division 4 som möts. Våxtorp Pasco är väl klart att bli bästa Laholmslag, men man har tyvärr tappat lite där på Lilla Träslöv och Staffsinge som ligger 1-2. Man fick ju ganska så klart stryk av Staffsinge på hemmaplan och det var väl sista chansen man hade för att kunna ta en uppflyttning. Det var alltså matcherna. 1. Spänningsholm Älvsjö Akademi, 2. Galtabäck Kollektivsult, 3. Hasslöv Träninge, 4. Skuggaby Valdia, 5. Skottorp Ysby, 6. Genoa Vänge Deromos Kloster och 7. Våxtorp Pasco mot Ullared. Senast lördag 13.00 måste svaren vara inne på mejlen eller lördag förmiddag om man lägger det i lådan här på LT. Första matchen är nämligen lördag 13.00 på Spänningsholms IP. Och med detta så tänkte jag avrunda den här veckans podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka och då är vi fulltaliga, både jag och plogen. Vill ni ha tag i oss innan det? Så nås vi som vanligt på telefon 0430 73705, då kommer man till mig. Och 0430 73706, då kommer man till plogen. Sporten@laholmstidning.se kan ni mejla oss på och ni kan följa oss på Twitter, där vi heter Eldersporten. Och ni kan följa Laholms Tidning på Facebook så får ni det senaste intressanta som händer i den här kommunen med lite omnejd. Vi hörs om en vecka igen och se till att inte gå runt på dyngsura fotbollsplaner och förkyla er fram tills dess. För då har vi en fotbollsavslutning att diskutera eller att snacka upp inför i alla fall.